Trevligt att vara här. Jag har hört om församlingen i den här församlingen vid många tillfällen. Och naturligtvis har jag hört och läst om pastor Sten Gunnar. Och det är väldigt trevligt att för mig få träffa honom för första gången här. Så att också få vara med här för den här gudstjänsten idag. Sedan vi kom tillbaka från Kazakstan så har vi återupptagit våra kontakter med Papua Nya Guinea. Och hände då för ett par år sedan, och Jutikas var den som först ringde upp mig och sa det, ni är ju våra fäder, ni måste ju komma och hälsa på oss och så vidare. Och en sak som har verkligen välsignat mig när jag har varit tillbaka i Papua Nya Guinea, det är att se hur den nästa generationen nu leder församlingsarbetet med pastorer och ungdomsledare, worshipledare, alltså lovsångsledare, och att alla dessa barn som vi kommer ihåg som småungar som sprang omkring våra ben, nu är de pastorer och de leder väckelsen vidare. Och Jutikas är ett exempel på detta. Jag ska bara introducera honom lite, för att han är en väldigt intressant person egentligen. Han är son till Kundi Park, som var den man som var på filmen här igår kväll och som var vår närmaste medarbetare under 19 år när vi var i Papua Nya Guinea. Och hans omvändelse, som vi sa på filmen, hade en oerhörd betydelse för arbetets utveckling där. Han var en gudsman av stora mått. Men Jutikas, han lämnade sig åt Gud och blev frälst och sådär, och hade lärt sig hur att höra Guds ande tala till honom och sådär. En morgon så vaknade han upp och han såg en syn. Han såg en pastor som han kände men hade inte träffat på väldigt länge. Och han förnam i sin ande att han skulle åka till hans kyrka, som var en timmars väg därifrån han bodde. Och att han skulle, han visste inte varför han skulle åka dit. Men i alla fall så, han klädde sig inte riktigt. Och han sa, jag tvättade mig inte ens, utan jag bara åkte dit. Och när han kom dit då så sa han att de satt i en gräshydda då och hade gudstjänst. Församlingen hade gått ner och många av medlemmarna hade lämnat. För de hade försökt att bygga en permanent byggnad som är då med ett plåttak då alltså. Men så hade de haft en storm. Och ett stort trä hade fallit över taket på den här nya byggnaden. Och hade förstört byggnaden, och folk hade förlorat liksom tron på det här projektet. Så hade de bett till Gud att de skulle få hjälp med det här. Och så hade de haft en uppenbarelse att det var någon som skulle komma och betala för att bygga hela den där kyrkan. Och de tänkte sig då att någon vit man skulle komma, eller någon rik man eller så vidare. Och så kom då Jutikas dit och så sa den helige ande till honom. Hör du, de här 13 000 kina som du har i banken, 26 000 kronor som du har samlat ihop, och du tänkte du skulle försöka sätta upp någon affärsrörelse. De pengarna ska du bygga den här kyrkan. Alltså, men det kan jag ju inte. Det går ju bara inte, det kan jag ju inte göra. Jag har ju samlat ihop de här pengarna för det här ändamålet. Men han kände att Gud manade honom. Och sen kom han då in i den här gräshyddan och pastorn skulle just börja tala då. Och så sa han, ja, det är trevligt att se Jutikas här idag. Kanske du har någonting att säga idag jag predikar. Och så gick Jutikas upp och så sa han det. Imorgon så kommer jag att komma med en lastbil med allt det material som ni behöver för att bygga den här kyrkan färdig. Alltså, jag gick ner och satte mig och alldeles förfärad över vad jag hade sagt. Men nästa dag så gjorde han just det. Och han la alla de här pengarna som han då hade sparat ihop på att bygga den här kyrkan. Och han hade ingenting kvar. Och Senare så gifte han sig då med Jesse och de har nu tre barn. Men han hade ingenting. De fick bo i en liten, ska jag säga, ett litet rum som var kanske 3x5 meter eller något sådär. Med inga fönster och dörrar. Det var lite tyg för. Och hans fru kom från ett väldigt fint hem och sådär. Och det var väldigt, väldigt besvärligt. Och det gick år. Och han fick inga pengar. Han sa, Gud, du äger boskapen på tusen bergen. Vad står det på svenska? Och sådär. Och guld och silver i varje gruva, det tillhör dig. Men var är mina pengar, så att säga? och du har sagt att du ska välsigna mig. Men här är jag lusfattig, jag har ingenting. Och så vidare. Men så en dag så kom han, hade han varit utanför huset och hans fru hade gått och lagt sig. Och när han kom in vid 11-tiden då, så när han kom in i huset så kände jag smörjelsen kom över mig. Så. Jag kände Guds ande komma över mig. Och jag gick och ruskade upp min fru och sa, smörjelsen är här, nu måste vi be. Smörjelsen är här. Hon sa, det är du tokig, jag vill sova. Men smörjelsen är här, vi måste be nu, sa hon. Och så bad de och de bad och timmarna gick och de bad. Och sen sa den helige ande till honom då att innan det här året är slut så ska du ha 10 hyresbilar. Och han hade ingenting, visste inte var han skulle få pengar från. Och hans fru skrattade åt honom. Du pratar alltså om 2 miljoner kronor här alltså. Alltså du har ingenting. Och hon skrattade åt honom. Men Jutikas, han gick och spikade upp 10 spikar där han skulle hänga nycklarna. Innan avslut hade han 10 hyresbilar. Han har nu 14. Och nu drömmer han om att ha en helikopter. Så att han hjälper väldigt mycket folk. Alltså, det är mycket pengar som kommer in på hyresbilar. För det. Man får 2000 kronor om dagen för att hyra ut en bil där borta. Och 6 av de här bilarna är permanent hyrda av regeringsledamöter. Så att det är mycket pengar som kommer in. Men han ger 20 000 här, 20 000 där för att hjälpa kyrkor, pastorer av olika samfund och stöder Guds verk på alla sätt han kan. Och inte bara det, utan att ta in ungdomar, barn som är föräldralösa, AIDS-sjuka, ser efter dem och hjälper dem genom skolan och hjälper dem genom universitet och så vidare. För några veckor sedan jag kom upp till Port Moresby så träffade jag Jutikas och sa, hur är det? Har du mycket folk hemma? Så sa han, nej, inte så där väl många. Hur många har du? Ja, bara 30. Så det är Jutikas. Så Jutikas är inte direkt en pastor, men han är en gudsman ända ut i fingerspetsarna. Och vi tyckte det var så trevligt när han sa att han ville komma med oss till Sverige och följa i sin fars fotspår som när han var här. Okej, jag skulle ha Marianne upp här. Du måste ge ett exempel. Alltså, vi lämnade ju Papua Nya Guinea 1995. Efter 3 år så kallade Gud oss till Kazakstan. Och 10 år före det, 1984-85, då förberedde vi oss i Papua Nya Guinea för att reducera antalet missionärer och ta ner det med avsikt att alla missionärer skulle vara ute ur landet i början på 90-talet. Och att allt arbete skulle vara överlämnat till endast infödda. Och vi hade då 37 missionärer i Papua Nya Guinea. Och så det var ett väldigt stort steg som man tog. Och Men då hade vi ett besök av en pastor från Australien som talade om vårt liv efter Papua Nya Guinea. Och han sa, det är tid för er nu att be och söka Guds vilja för er framtid. Och då fick Marianne en vision, och det är det jag vill att hon ska berätta om.
Ja, vi var alltså på en missionärskonferens i Port Moresby, en stad där alla missionärer var samlade. Och vi hade en fantastisk talare där. Och efter ett möte så sa han, nu måste vi gå ner på knä och verkligen söka Gud för vår framtid och vad vi ska göra efter det att ni lämnar här alltså. Och så vi var, låg alla och grät och bad, och Herrens ande kom över oss så mäktigt så folk började, vi började alla, många profeterade, såg syner, Gud, de fick tilltal. Och helt plötsligt så, jag låg där på knä också, vi grät och vi bad, och vi bad ju för väckelse att den skulle fortsätta då på Papua Nya Guinea också. Och då helt plötsligt är jag som borta i, alltså rycks in i anden på något vis. Jag kan inte förklara det, för jag har aldrig haft någon sån upplevelse förr eller senare. Men jag var som att jag, det var som att jag var på Nya Guinea, och Sven och jag gick på en väl upptrampad stig över berg och dal där vi brukar gå och besöka församlingar och vänner och kyrkor och allt det där. Där var vi, och vi gick fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så vi kom och vi gick. Och vi var så väldigt glada och nöjda, för det var vi när vi arbetade där. Vi trivdes väldigt bra. Och sen helt plötsligt så står Jesus framför oss. Och han har en lång sån här, vad heter machete? Bush knife, vad heter det på svenska?
Alltså, långa knivar alltså.
Machete. Och så tar han oss i handen och så drar han oss in av den här stigen. Och in i en mörk, tät djungel. Det var alltså, man såg ingenting där. Han fick hugga stigen för oss, för den var så, det var så tät djungel. Och det var otäckt och det var mörkt och det var inte trevligt. Och det fortsatte så länge. Han gick och gick och gick, och vi följde efter. Och det var, ja, vi var lite rädda så där. Och sen helt plötsligt så står vi vid djungelns rand, alltså på, nu står vi här, och så tittar vi ut, och så där framför oss, där är det ett jättestort vetefält så långt som ögat kunde se. Stod och vajade och var övermoget alltså, och det var så långt, alltså ögat, det var som att stå vid havets rand, och solen började sätta sig, det var orange, alltså färg, alltså när solen sätter sig. Och så säger han så här, här är det jag vill att ni ska arbeta, alltså i framtiden då alltså. Och om inte jag visar er den här platsen så kommer ni aldrig att hitta den. Och han sa, först sa han, vad ser du? Jag sa, jag ser ett, alltså jag var helt överväldigad, ett stort vetefält. Men vad mera ser du då? Jag ser ingenting. Jag ser ingen människa där. Det var helt öde och tomt. Och så sa han, här vill jag att ni ska arbeta. Och om inte jag visar i vägen så kommer ni aldrig att hitta den. Och så var visionen borta. Och det var alltså 1985. Först 1995 lämnade vi Papua Nya Guinea. Vi var kvar där, men den här låg här inne. Jag visste att i framtiden skulle det bli en helt, alltså något helt nytt fält alltså för oss. Jag pratade med Sven, men han som trodde inte så mycket på det där, och det låg bara här nere, så jag sa inte så mycket mer sen, utan, men då kom vi till Australien 1995. Vår tid på Nya Guinea var avslutad. Vår dotter behövde oss. Och vi beslutade att åka tillbaka och var där i 3 år. Under den tiden så började vi höra om Kazakstan. Det låg i centrala Asien. Och man började att checka dit en del människor. Och vi hörde på nyheterna om Kazakstan och Kyrgyzstan. Och det ligger ju i centrala Asien. Och då tog det oss alltså i hjärtat varje gång. Och sedan började missionens arbetare där, alltså i vad heter missions office, och så här, kanske Gud har kallat er till Papua New Guinea, till Kazakstan. Och vi fick många tilltal som styrkte att det var rätt. Så då åkte vi dit och arbetade i 10 år. Det var ett helt annat fält alltså. Men att Gud var med oss, och då vi visste att här ville Gud att vi skulle fortsätta vårt verk, och vi fick se många frälsta. Kazakerna är ju av mongolisk ras, och det fanns på 1990 fanns bara 5 troende kazaker i hela världen. Men då blev det revolution där, och de som tog över makten från ryssarna, som de hade varit underkuvade av det många år. Och sen kom det missionärer från alla håll i världen och kom in i Kazakstan. Och nu finns det 20 000 troende kazaker. De är alltså, var alltså före detta muslimer. Och resten var ju då ryssar och många, många nationaliteter där. Men det var en annan sak. Jag har inte tid nu att berätta, men det, vi fick hjälpa till. Det var väldigt fattigt. Vi satt upp ett kvinnocenter för utslagna kvinnor. De hade, alltså myndigheterna, de fick inte ett öre om de var arbetslösa eller om de var sjuka eller något. Det kostar mycket att vara på sjukhus och allt det där. Så att vi började med det där och fortsatte av det nationella då. Och vi samarbetade med pastorer som hade det svårt, små församlingar. Och fick se och uppmuntra dem, och vi hjälpte till i barnhem och mycket annat som vi fick se, och Gud verkade där. Och nu ska vi åka och hälsa på dem efter vi har varit här i Sverige en veckas tid. Åker vi också och hälsa på dem, de väntar febril på att vi ska komma. Uppmuntra dem, och haft det jobbigt där, särskilt i Kyrgyzstan också. Vännerna där har många har blivit, alltså utlänningar har blivit utkörda från Kyrgyzstan, och även en missionär som arbetade med oss fick 14 dagars varsel. Men jag kan inte ta upp mer tid nu, utan ni kan ju också be när ni ber för Nya Guinea. Tänk på Kazakstan och Kyrgyzstan, de har det väldigt jobbigt där just nu. Gud välsigne er.
Ja.
Jag tar den här på mig.
Vi har försökt lite den här igår, och jag ska fortsätta på samma ämne idag. Vi har pratat mycket om att kallelse och vad Gud, hur Gud kan påverka situationer. Och jag ska läsa från Domarbokens 13:e kapitel. Den första till 5:e verserna först. Israels barn gjorde åter det som var ont i Herrens ögon, och Herren gav dem i filisternas hand i 40 år. I Soga levde en man som hette Manoah. Han var en av daniternas släkt. Hans hustru var ofruktsam och hade inte fött några barn. Men Herrens ängel uppenbarade sig för hustrun och sa till henne: se, du är ofruktsam och har inte fött några barn, men du ska bli havande och föda en son. Se nu till att du inte dricker vin eller starka drycker och inte äter något orent. Se, du ska bli havande och föda en son, och på hans huvud ska ingen rak kniv komma. Till pojken ska vara en Guds nasir redan från moderlivet. Han ska påbörja räddningen av Israel ur filisternas hand. Och sen vers 24-25. Därefter födde hans hustru en son och gav honom namnet Simson. Pojken växte upp och Herren välsignade honom. Herrens ande började verka på honom medan han var i Danes läger mellan Songa och Estol. 14:e kapitlet. Simson gick ner till Timna, och där fick han se en kvinna, en av filisternas döttrar. När han kom tillbaka sa han till sin far och mor: jag har sett en kvinna i Timna, en av filisternas döttrar. Hämta henne åt mig till hustru. Hans far och mor sa till honom: finns det då ingen kvinna bland dina bröders döttrar och hela mitt folk? eftersom du vill gå bort och ta dig en hustru från de oomskurna filisterna. Simson sa det till sin far: ge mig henne, för hon är den rätta i mina ögon. Men hans far och mor visste inte att detta kom från Herren, som sökte en anledning till strid med filisterna. På den tiden härskade nämligen filisterna över Israel. Herre, vi tackar dig igen för detta tillfälle att få deklarera ditt ord, Herre. Herre, jag ber om en smörjelse av mig själv över hela församlingen. Och att ditt ord ska gå fram under kraft och den heliga ande. Och att det ska finna en plats i varje människas hjärta här. Herre Jesus, att det ordet ska få bära frukt. Och att det ska bli en frukt som blir beståndande. I Jesu namn. Amen. När jag var nyfödd så brukar jag läsa det här sammanhanget över och över igen. Jag var då 14 år gammal och jag tyckte det var väldigt spännande. Det var som att läsa Fantomen ungefär. Eller vad heter han? Stålmannen eller något sånt där. Tyckte det var jätteintressant. Och det tog ganska många år innan jag förstod att det här sammanhanget var inte i Bibeln för min underhållning, utan att Gud verkligen hade någonting att säga genom det här. Så började han att öppna upp det här till mig. Jag ska försöka ge några saker här som jag har känt att Gud har talat till mig om. För det första så står det här att Israels barn gjorde återrätt som var ont i Herrens ögon. Och Herren gav dem i filisternas hand i 40 år. Det finns massor av folk idag som tror att synd är någonting privat. Det har inte med någon annan att göra vad jag gör och hur jag lever mitt liv. Det är en väldigt vanlig attityd idag. Men Guds ord visar oss att synd är inget privat. Det har återverkningar på din man, på din fru. Det har återverkningar på dina barn. Det har återverkningar på ditt samhälle, på din församling och ditt land. Israels folk syndade och Gud lät dem falla in till filisternas händer i 40 år. Jag tror inte att det var enda en israelit syndade, men det var enskilda människor som syndade. Synd är aldrig något privat, utan det kommer att påverka folk runt dig. Hela din omgivning, din församling och ditt land. Vi måste förstå detta om vi ska förstå hur allvarligt det är att vi bekämpar synd var helst det finns. I alla fall så står det här att Israels barn gjorde synd och Herren gav dem i filisternas hand i 40 år. Bibeln säger det att om vi gör synd så blir vi djävulens slavar. Det finns ju ingen människa som djävulen har skapat, utan Gud har ju skapat oss allihop. Även de som är ofrälsta har Gud skapat. Men på grund av synd så är de djävulens slavar idag. Det är synd som gör dem till slavar. Vi måste förstå detta, att detta är vad som händer. Men Gud vill frälsa alla människor. Gud älskar syndarna så väl som de frälsta. Ibland tror vi kanske att Gud bara älskar de rättfärdiga. Men faktiskt det är ju det. Att Jesus kom och han dog för oss medan vi ännu var syndare. Gud så älskade världen att han utgav sin enfödde son. På det här var en som tror på honom icke ska få gas utan ha evigt liv. Det är en gammal översättning. Ha evigt liv. Det gjorde han när vi var syndare. Inte därför att vi är rättfärdiga. Så Gud älskar syndarna. Och det ligger i Guds intresse. Och att frigöra sitt folk från syndens och djävulens bojarband. Den andra saken som jag läser i det här är detta. Att Gud har tänkt på oss före världens begynnelse. Det står i Bibeln i Efesierbrevets första kapitel och fjärde versen det är svårt med det här, men jag ska i alla fall, jag måste läsa det innan till. liksom han innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom Kristus för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Före världens begynnelse så utsåg Gud oss. Jag tycker det är så fantastiskt stort att innan han gjorde himmel och jord, det är länge sedan, så tänkte han på mig, Sven. På dig, Marianne. På dig, Sten Gunnar. På dig, Bengt. På Götekas. Han tänkte på oss. Det var inte så att han gjorde himmel och jord först. Och sen, och han, vad ska jag nu göra med det här som jag har gjort? Nej, det började med oss. Han tänkte på oss först, före han hade skapat himmel och jord. Och sen så gjorde han himmelen och jorden för att skapa det, den miljö som vi måste ha för att vi ska kunna vara på den här jorden. Så Gud hade en plan för våra liv, som det säger här, före världens begynnelse. Du är ingen olyckshändelse. Man hör ibland folk säga att det här var en olyckshändelse. Jag tror inte på några olyckshändelser när det gäller människor. Jag vet att varje människa som är född, det kvittar vilka omständigheter som är där, så är de födda på grund av att Gud ville att de skulle komma till. Och att de skulle vara i den här världen och tjäna honom. Så det kvittar vem du är. Gud har en plan för ditt liv och han har haft den före världens begynnelse. Men den plan som Gud har för dig är för det första att du ska ta emot Jesus i ditt liv. Om du, för Guds vilja sker inte alltid. Ni vet en del människor som tror att Guds vilja sker alltid. Men jag påstår att det gör den inte. Därför att det står i Petrus andra brev, det är väl 3:9, att det är inte Guds vilja att någon ska gå förlorad, utan att alla ska göra bättring. Att alla ska bli frälsta, det är Guds vilja. Ändå läser vi i Matteus 25 och andra platser att på den yttersta dagen där, när det blir dom, då är det massor av människor som ska gå förlorade. Så Guds vilja fick inte hända i deras liv. Annars skulle de inte gått där. Den eld som Bibeln talar om, den var inte gjord för människor. Den var skapad för djävulen och hans änglar. Men det kommer att vara massor av människor som kommer att gå dit. Därför att Guds vilja fick inte ske i deras liv. Om du ska komma in i Guds vilja med ditt liv så måste du för det första ta emot Jesus i ditt liv. För utanför Kristus så kan du inte vara i Guds plan med ditt liv. Och så det andra så måste du bli döpt i vatten. Jag säger inte att du måste bli döpt i vatten för att gå till himlen, men jag säger det. Om du vill göra Guds vilja, då måste du bli döpt i vatten. För Jesus kommandade att vi skulle döpas. Att vi skulle komma till tro och låta döpa oss. För det tredje, om du ska få vara med och uppfylla Guds vilja för ditt liv, så behöver du bli fylld av den heliga ande. För det är endast den heliga ande. Helige ande är Jesu kropp. Vi är ju Jesu kropp. Jesus är huvudet och vi är lemmarna. Men det som förenar kroppen och lemmarna, det är vårt nervsystem. Utan ett nervsystem som kontrollerar våra lemmar, så vet vi inte vad vi ska göra med våra lemmar. Vi kan inte göra någonting. Men när det finns ett nervsystem där som ger signal från huvudet ner i lemmarna, så kan vi röra våra lemmar och vi kan fungera som vi bör fungera. Och den heliga ande är just detta i Kristi kropp. Han är nervsystemet. Han är den som tar instruktionerna från Jesus huvudet och ger dessa instruktioner till oss som lemmar, så att vi kan fullfölja hans plan som han har för våra liv. Den plan som Gud har för var en av oss, det har en gemensam nämnare. Och det är den att vi ska börja att... Vi ska börja att befria, eller vad står det här? Han ska påbörja räddningen av Israel ur filisternas hand. Det är inte pastorernas uppgift. Det är inte församlingsledningens uppgift. Det är för alla var och en som tror på Jesus, så har vi en uppgift att rädda folk från fiendens hand. Att få folk ur detta grepp som de är bundna under. När vi har blivit andedöpt, när vi har blivit fyllda, när vi har blivit frälsta, vi har blivit döpta, fyllda av den helige ande, så vill Gud börja detta arbete i vårt liv. Och det står här att han började röra vid Simpsons hjärta när han växte upp. Och jag kan säga det, att jag, som vi har vittnat om tidigare här, att jag har känt hur Gud har rört vid mitt hjärta vid olika tillfällen för att leda mig på en viss väg som han ville att jag skulle gå. Jag pratade om igår hur när jag var 7 år gammal för första gången så kände jag det här, hur Gud rörde vid mitt hjärta. När jag var 15 år gammal så kände jag igen hur Gud rörde vid mitt hjärta. Och att han talade till mig om vad han ville att jag skulle göra. När jag var 17 år gammal så visste jag att jag skulle bli missionär. När jag var 23 år gammal så sa han, nu är det tid, nu måste du lämna ditt jobb och gå på bibelskolan. När jag var 33 år gammal så kallade han mig igen att lämna Australien och åka till Papua Nya Guinea för att bli missionär i Papua Nya Guinea. Det var den heliga ande rörde i mitt hjärta. För Gud hade en plan för mitt liv. Men inte bara för mig utan för dig. Gud har en plan för ditt liv. Och det är så viktigt hur vi förbereder oss och hur vi låter Gud leda oss in i sin plan. Ibland vill vi ta saker och ting i våra egna händer. Som jag, när jag var 17 år gammal, så ville jag packa min portfölj och åka till Indien på en gång. Alltså, vi vill ta det i våra egna händer och göra vad vi vet att Gud vill att vi ska göra. Men det är inte alltid så enkelt som det. Och vi fick vänta. Och så var det också med Simpson. Så vi läser här det 14 kapitel i början där. När han skulle börja sin tjänst, skulle jag vilja säga, så tänkte han att han skulle gifta sig. Och så sa han en vacker kvinna. Och så tänkte han, ja, henne vill jag ha. Men den kvinna som han sa var inte ett Guds barn. I våra termer så var hon ofrälst. Och det var definitivt inte Guds vilja för honom att gifta sig med den här kvinnan. Men säger du, det står ju det att föräldrarna visste inte att det var Gud. Ja, men det var inte Guds vilja att han skulle gifta sig med den här kvinnan. Vad det som Gud ville var att få en strid med filisterna. Han ville få en strid med filisterna. Israels barn hade varit i fångenskap med filisterna och de hade börjat acceptera filisternas sätt att leva. Och vi lever i en tid då Guds folk börjar acceptera världens väg att leva. Om vi ska se Guds vilja i våra liv och att Gud ska få sin väg i våra liv, då måste det bli strid. Det måste bli strid mellan världens väg och Guds väg. Utan den striden så kan vi aldrig ha någon seger. Men det är så lätt att jämka och kompromissa och låta världen hålla med världen om vad de gör eller inte säga någonting. Och det är samma sak som att hålla med. Men vi behöver visa att det finns en annan väg. Det måste finnas en strid mellan Guds väg och djävulens väg i världen. Den striden måste finnas där. Det betyder inte, vi slåss inte mot människor. Vi slåss inte mot kött och blod. Men vi slåss mot ondskans andemakter i himla rymderna. Och vi måste göra det. Det måste bli en strid. Gud vill ha en strid mot djävulen. Och han vill att du och jag ska vara involverad i den striden. Vad innebär då detta? Helt praktiskt. Jag pratade om igår hur jag jobbade på en ingenjörsfirma i Stockholm. Och en dag när jag kom på jobbet så var det en ingenjör som kom in till mig. Han hade sett ett tv-program som hette vad säger kyrkan? Jag ville se över vår Philadelphia, Stockholm och en hel del andra kyrkoledare då. Så sa han till mig så här: menar du att Willysäve är så dum så att han tror att Bibeln är ofelbar? Så jag hör så. Och det gör jag också. Så han: tror du att han gick på vattnet också? Så jag: ja. Då skakade han på huvudet och så gick han ut. Men jag följde efter honom. Och så sa jag till honom: varför skakade du på huvudet? Han sa: du menar inte att du tror att Jesus gick på vattnet? Jo, det tror jag. Men det är ju emot naturlagarna. Så sa jag. Då sa jag: du menar inte att du är så dum så att du inte begriper att han som har skapat naturlagarna är naturlagarnas herre? Strid mot djävulens. När jag skulle sluta det där jobbet så visste jag ju det att när folk slutade så brukar de ha väldiga fester. Och de drack och de var druckna och det var allt möjligt annat. Jag behöver inte berätta för er vad som händer på sådana där fester. Och jag brukar förstås aldrig gå. Men så skulle jag sluta. Så sa jag till dem: jag bad till Gud, hur ska jag skiljas från de här? Då sa Gud till mig att jag skulle inbjuda dem till Pingstkyrkan. Så jag sa det, ja. Jag vet, ni vet ju det att jag inte vill ha någon del av de slags fester som ni brukar ha. Men jag vill inbjuda er till en fest när jag slutar. Jag vill inbjuda er till kaffe och kakor på Bromma Pingstkyrkas gästvarning. Festvarning. Och er med era fruar och partners. Och vi kommer ha ett program för er där. Och så får ni kaffe och kakor. Och tårta. Och allihop lovade att de skulle komma. Allihop, varenda en. Det var 30-tal, inkluderade deras fruar och partners då. Kom, varenda en. Och jag hade ungdomar från Pingstkyrkan i Bromma och från Svånga. Och en stor grupp av dem. Och de fick sjunga och ge vittnesbörd. Och sen predikade jag för dem. och de satt. De har aldrig sett något sånt här förut. Och de satt tysta och tog in allting som sades. Och kommentarerna som jag fick efteråt: det här var den bästa avskedsfest vi någonsin varit på. Vi måste ta vår ställning. Gud vill ha strid mot djävulen. Om du ska låta Guds vilja ske i ditt liv, då måste du ta upp den här striden. Vi kan inte bara sitta och hålla med och låta djävulen ta kontroll över varje situation som kommer upp i vårt land och i vår värld, utan vi måste stå upp på Guds sida i striden mot djävulen och hans makt i världen. En annan sak här som jag skulle nämna om just det här, om att Simpson, han vill gifta sig med den här kvinnan. Han var Guds man. Den heliga ande hade börjat att röra i hans hjärta. Och han skulle gå ut och han skulle göra Guds verk. Men han behövde en fru. Det har förvånat mig många gånger hur ungdomar och kristna, de kan be Gud att leda dem i nästan vad som helst, men aldrig om vem de ska gifta sig med. Utan man har sin egen uppfattning om vem man ska gifta sig med. Och sen ber man att Gud ska välsigna det, huruvida Gud kan välsigna det eller inte. Men jag ska säga det, när jag var 20 år gammal så gjorde jag ett kontrakt med Gud. Att jag skulle aldrig kyssa en flicka igen innan jag visste att hon var den jag skulle gifta mig med. För 3 år tog jag aldrig ut någon. Folk trodde att jag aldrig skulle bli gift. Och Marianne var den första flicka jag kysste efter det. Men innan ni tror att jag är allt för helig så måste jag tala om att jag visste inte att jag skulle gifta mig med henne när jag kysste henne. Men jag var väldigt kallelsemedveten. Jag visste att Gud hade kallat mig till missionstjänst. Och efter vi var tillsammans en tid då. Och jag var inte säker. Hon hade varit säker lång tid. Alltså det här var 6 månader innan den där gången då hon först satte ögonen på mig och visste att jag var den. Och jag visste inte. Och då la jag henne på Guds altar. Jag bad Gud. Om hon är den som du har valt för mig så måste du låta mig veta. Nu. För om inte det, då kommer jag att säga till henne att det här är slut. För jag vill inte missa din väg för mig. Jag bad ungefär en timme kanske och sen då fick jag fick en riktig visit att Marianne var den. Hon var 5 mil därifrån i Sollentuna. Jag var ute på Mälaröarna. Och hon bodde då med sin bror Sune som sa till, och hon sa till honom: nu vet Sven. Och han kommer att fria på fredag. Jag kom på fredag. Och så sa jag till henne det. Jag ska bli missionär. Jag vet inte om vi kommer ha någon mat på bordet eller ett hus att bo i. Eller vi kommer ha några pengar. Det enda jag vet är att Gud har kallat mig. Vill du gifta dig med mig? Då sa jag vet inte. Hon visste, men alltså, hon visste inte om det där priset var värt. Och 5 minuter senare så sa hon ju då: jag är glad, jag vet att det var en lång tid. Att det här är rätt. Och så förlovade jag oss. Men för detta, berättar på filmen där hon var i Australien. Hur alltså, den kvinna som jag skulle gifta mig med, alltså under hela den tiden som jag väntade på att hitta den rätta kvinnan. Så var hon i Australien, jag var i Sverige. Och sannolikheten att vi skulle träffas, vi hade aldrig känt varandra, aldrig visste inte om varandra alls. Sannolikheten att vi skulle träffas var ju nästan ingen alls. Men då hade hon den där situationen som hon talade om i filmen där hon bad till Gud. Och det var inte bara det här med om mig, utan det var om många andra frågor som hon hade. Och hon frågade Gud: varför är det så? Varför är det så där? Och varför är det på det sättet? Och till sist då: Gud, om du verkligen finns, sänd Carl Frankus hit, som var en äldstebror i församlingen. 70 år gammal, som aldrig hade varit i deras hem. Och här kom han in genom grinden. Men regnet fossade ner på en cykel. Och kom in. Och så slog han upp Bibeln. Frågade inte henne några frågor. Bara slog upp Bibeln. Och så svarade han på alla hennes frågor. En efter en. Och bara genom att läsa Bibeln svarade han på fråga efter fråga efter fråga tills han hade svarat på alla de frågor som han hade ställt inför Gud. Och sen sa han: du tror inte att Gud har någon för dig att gifta dig med. Men det har han. Och han är i Sverige nu. Och det här ska vara ett tecken till dig att det första gången du sätter ögonen på honom så ska du veta att det är han. Och Marianne skrattade åt hela tanken att det skulle kunna hända. Så han tände inte. Men det gjorde det. Mm. Ja, just det. Men jag bara alltså, just det här. Har Gud en plan för ditt liv? Har Gud en plan vem du ska gifta dig med? Ja, det har han. Det har han. Den viktigaste frågan som du måste ta ställning till i ditt liv efter det att du har blivit frälst, det är vem du gifter dig med. För det kommer att bli avgörande för huruvida du ska kunna fullständigt fullfölja Guds plan för ditt liv. Hur många människor har jag mött som har sagt, jag hade en missionskallelse och de har gråtit. Jag hade en missionskallelse. Men sen gifte jag mig. Och nu blev det ingenting. Så många gånger som folk har kommit till mig och sagt detta. Gud har en plan för ditt liv. Och det innebär också att han har en plan för vem du ska gifta dig med. Och vem du ska ha partner med. Nu ska jag kvickt säga det. Att om du är gift redan så är det inte Guds plan att du ska skilja dig. Och skaffa dig en annan. Det är aldrig Guds vilja för dig. Gud kan börja i många olika situationer och göra någonting av ditt liv. Men han har ett plan för dig även nu. Även om du tycker kanske att saker och ting gick fel för dig. Och det är saker som skulle ha varit annorlunda och så vidare. Men även nu så har Gud en plan för dig. Det kvittar vem du är. Men inte utanför Kristus. I Kristus har Gud en plan för ditt liv. Och det är möjligt för dig att gå in i den planen. När Samson nu rör sig ner i vingården där. Jag tänker mig en smal stig i Papua Nya Guinea. Genom kaffegårdarna då. Jag brukar säga kaffegårdar i Papua Nya Guinea. För att det finns inga vingårdar där. Så att, men att gå ner det här steget då. Samson skulle börja att befria Israels folk från deras fiender. Så han började att röra sig ner i den här vägen till Timna. Han var färdig och han skulle göra Guds verk. Och så när han kom ner den här vägen då, så stod ett lejon på vägen. Det är två saker man kan göra när man ser det här lejonet. Bibeln säger att Satan far omkring som ett rytande lejon och söker vem han må uppsluka. En del säger att Satan, han har ingen makt. Han är som en hund som saknar tänder. För en hund som saknar tänder så gör han väldigt mycket skada i världen idag. Satan är inte en hund utan tänder. Han är ett lejon. Som kan sluka dig. Som kan förstöra dig. Som kan förstöra ditt liv. Så Samson kom ner här. Och här var det ett lejon på vägen. Det är två saker han skulle kunna göra. Han skulle kunna sagt så här. Inte idag. Jag kommer tillbaka senare. När helst du börjar göra det som du vet att Gud har kallat dig att göra, så kan du vara säker på att det finns ett lejon på vägen. Det kommer att finnas lejon där. Och du kommer att ha ett val. Vad ska du göra? Ett lejon där. Jag tror jag kommer tillbaka imorgon. Det där problemet är att imorgon när du kommer full av helig ande och kraft och du ska nu göra Guds vilja och komma ner den här vägen, så är lejonet fortfarande där. Det har inte flyttat på sig. Det är fortfarande där. Okej, jag kommer tillbaka nästa vecka. Okej, nästa vecka kommer igen, full av kraft i helig ande. Och du ska gå och göra Guds arbete nu, Guds verk. Hej, lejonet fortfarande där. Jag kommer tillbaka nästa år. Nästa år kommer tillbaka. Lejonet är fortfarande där. Om du kommer tillbaka en 10 år eller 100 år så är lejonet fortfarande där. Det som du drar dig tillbaka från att göra kommer du att få ta itu med. Det går inte iväg. Det som stoppar dig för att fullfölja Guds plan med ditt liv, det kommer inte att gå iväg med tiden. Det kan vara som då i mitt fall. Jag hade 3 små barn. Jag kunde ha sagt, när barnen blir stora då kan vi åka. Men när barnen blir stora, ja då är det barnbarnen som man måste se efter. Det förändrar inte situationen. Det är kanske inte det som står i din väg. Det kan vara något annat som står i din väg. Som du ska då vänta på och hoppas att det ska gå iväg. Men du gör det inte. För Gud tillåter det där lejonet att vara där. För att du ska ta itu med det. För att, och det problem som stoppar dig för att fullfölja Guds plan med ditt liv. Det problemet måste du ta i. Du måste ta i det. Du kan inte lämna det. Men Samson gjorde. Han hade den heliga ande i sig. Och han visste att det fanns en kraft i honom som var starkare än den som var i lejonet. Och det var den heliga ande. Och jag vill säga det, att den ande som bor i er är starkare än den ande som finns i världen. Och därför så finns det möjligheter för oss var och en att göra Guds vilja och ta så här lejon till våra bara händer och bryta sönder i stycken. Gud har plan med ditt liv. Du själv vet vad det är. Du vill vad Gud, vet vad Gud vill att du ska göra. Det är kanske inte att bli predikant. Det är kanske inte att bli missionär. Det är kanske att göra någonting just där du bor. Med dina grannar kanske. Kanske på din skola. Kanske på ditt arbete. Men Gud har ett plan för ditt liv. Och vad Gud vill är att du ska befria människor från djävulens makt. Det är vad Gud vill för dig. Det är Guds plan för dig. Även om du inte är predikant, även om du inte är missionär, även om du inte har en tjänst i församlingen, så är det Guds plan för dig. Du måste bli engagerad. För vi befinner oss i ett krig. Och glöm inte bort det. Vi befinner oss i ett krig. Det finns en djävul. Det finns en ond andemakt. Men det finns en väg som är Guds väg. Om du vill vandra den så ska du uppleva att den kraft som är i dig är starkare än den som är i världen. Och du kan gå igenom i seger och du kan ta alla dessa lejon som försöker stoppa dig att följa Guds plan i ditt liv. Du kan ta dem i dina bara händer och säga i Jesu namn och så kan du bryta sönder dessa och så kan du gå och göra vad Gud har bett dig att göra. Halleluja. Gud har ett plan för ditt liv. Om du är här denna förmiddagsstund som inte har tagit emot Jesus som din personliga frälsare så vill jag bara säga det. Gud har en plan för ditt liv. Men inte utanför Jesus. Du måste ta emot Jesus. Du måste bli frälst. Du måste säga Jesus, förlåt mig min synd. Jag vill vända om, jag vill följa dig. Du tar emot Jesus. Så är han där med utsträckta armar. Och han vill leda dig in i sin plan för ditt liv. Om du är här som tycker jag är frälst men jag behöver inte bli döpt. Jag skulle vilja uppmana dig att låta döpa dig. Om du är här och du inte följer den helige ande så skulle jag säga det. Sök den helige ande. Bli fylld av den helige ande. För Gud vill använda dig. Gud vill använda dig. Om du är som står ett vägskäl i ditt liv och du vet inte, Gud, vad är det du vill? Det finns en Gud som vill leda oss. Det står på engelska, commit your ways unto the Lord and he will direct your paths. I Ordspråksbokens 3:e kapitel och 6:e vers. Det kommer inte fram så där bra på svenska, men det betyder alltså att ge dina vägar i Guds händer. Så ska han leda dig på sina vägar. Den 37:e psalmen, den 4:e versen, så står det: delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Hur översätter man det? Alltså, gläd dig i Herren, så ska han ge dig vad ditt hjärtas begär. Men det betyder inte att han ska ge dig allt som du begär. Det betyder att han ska ge dig vad du ska begära. Han ska sätta sin längtan i ditt hjärta. Det han vill att du ska göra, det ska bli din hunger och din längtan. Han ska ge dig vad för begär du ska ha. Det är inte en Cadillac. Det är inte en BMW. Det du ska ha för begär. Se människor frälsta. Se Guds plan för ditt liv bli fullbordat. Dessa begär. Så det är vad du måste göra. Så om du är här som har tvivel om vad Gud vill med ditt liv. Och du står för ett val i ditt liv. Lägg vad du håller på med i Herrens händer och säg: Herre, vad din vilja ske i mitt liv. Och han kommer att leda dig då på sina vägar. Men kom ihåg detta, att vår uppgift, vad helst vi är, är att befria Guds folk från djävulens bojor och band. Amen. Tack Jesus för din närvaro här. Helige Ande, tack att du har talat till människor idag. Jag ber nu att du ska fortsätta att tala till människor här, och du vet de som finns här idag som behöver fatta beslut. Livsavgörande beslut, Herre. Jag ber att de ska få nåda för det beslut som gör att deras liv kommer att falla i linje med det som du vill med dem. Jag ber detta i Jesu namn. Amen. Mm.